I somras var jag en gång på besök i Hajstorp vid Göta kanal. På andra våningen i magasinet där så var det en utställning om hur en bondefamilj levde för 100 år sedan. Och ni förstår att jag kände igen alltihop. Då börjar jag inse att jag börjar bli gammal. Ja, sen började jag läsa i profeten Amos bok och tänk att då kände jag igen mig här också. Och visserligen känner jag mig ju gammal, men inte riktigt så gammal. Igenkänningen ligger nog mera i att varken världen eller mänskligheten har förändrats särskilt mycket på 3000 år. Det är konflikter och sociala spänningar och mänskliga beteenden som Amos beskriver har sin motsvarighet även idag. Vi kan börja med att se hur Amos presenterar sig själv. Detta är Amos ord. Han var en av herdarna från Tekoa och såg syner om Israel när Uzzia regerade i Juda och Jerobeam, Joas son, regerade i Israel. 2 år före jordbävningen. Amos är en av herdarna. Och det hebreiska ordet som används här betyder något mer än en vanlig herde som vallar fåren. Amos äger och driver en fårfarm och har anställda herdar som sköter vallningen. Dessutom odlar han fikon. Amos är från Tekoa. På kartan är Jerusalem markerat med den övre ringen och Tekoa med den nedre. Tekoa ligger ungefär 2 mil från Jerusalem i Juda bergsbygd. Det är en liten ort vid sidan av de större vägarna och vi vet inte mycket om Tekoa. Den kloka kvinna som kallades in för att medla mellan kung David och hans son Absalom kom från Tekoa. Och en av Davids hjältar, Ira, Ikers son, var från Tekoa. Och så nu Amos. För att ringa in vilken tid Amos verkar i hänvisas till kungarna som regerade i syd respektive nordriket. I syd regerar Uzzia och han presenteras i andra krönikebokens 26 kapitel. Uzzia är framgångsrik. Han återerövrar förlorad mark och han förstärker landets försvar genom att bygga försvarstorn. Och på tornen placerar han avancerade krigsmaskiner som kan skjuta pilar och stenar. Uzzia upprustar armén med sköldar och lansar, hjälmar och harnesk, bågar och slungstenar. Han äger stora jordar och har bönder och vingårdsarbetare. Ryktet om honom sprids ända ner till Egypten. Så mäktig är han. Men så går det som det ofta går när människor får stora framgångar. Man tror sig oövervinnlig och ofelbar. Och Uzzia går in i Herrens tempel för att tända offereld. Och det är en uppgift som bara vigda präster av Levi stam får utföra. Prästerna stoppar Uzzia och kör honom ut ur templet. Och som ett Guds straff drabbas Uzzia av spetälska. Och de sista 15 åren av sitt liv får han bo isolerad i ett avskilt hus. Uzzias agerande påminner oss om att statsmakten inte ska lägga sig i kyrkans lära och liv. Och detta säger jag nu idag när det är kyrkoval och de politiska partierna strävar efter att få inflytande över kyrkan. Jerobeam är också framgångsrik. Han regerar i 41 år och han kan återta flera förlorade områden. Och den här långa perioden av relativ fred gör att välståndet i landet växer. Det går bra för landet. Men det är ett välstånd som inte fördelas rättvist. De rika blir rikare och lever lyxliv och ser inte att de fattiga blir fler. Jerobeam anser att han har gjort sig förtjänt av det goda liv han lever och anar inte faran. Amos kallelse är stark, oemotståndlig. Vem kan höra lejonet ryta utan att gripas av skräck? Vem kan höra Herren Gud tala utan att bli hans profet? Även om Amos har budskap till även till Israels grannar, så är det främst till Israel han vänder sig. Amos avslöjar sociala orättvisor, rättsväsendets förfall och hyckleriet i gudstjänstlivet. Amos varnar för de följder detta kommer att få. Jag läser från Amos 2:6-7. Så säger Herren, brott på brott har Israel hopat. Jag vill inte dröja med domen. De säljer den oskyldige för pengar och den fattige för ett par skor. De trampar ner de svaga och skuffar undan de hjälplösa. I de följande verserna fortsätter Amos i samma anda, och i den 13:e versen kommer varningen för jordbävningen. Se, jag ska låta marken skaka under er som en fullastad halmkärra skakar. I det 8:e kapitlet beskriver Amos affärsmoralens förfall. Verserna 4-6. Hör detta, ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet. Ni säger, när är nymånadsfesten över så att vi kan sälja säd, och sabbaten så att vi får öppna kornboden? Då ska vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen, köpa de fattiga för pengar och de nödställda för ett par skor och sälja spillet som säd. Och även i det här sammanhanget så varnar Amos för jordbävningen. I 8:e versen. Skulle inte jorden själva för detta, så att alla som bor där får sorg. Att det verkligen blir en jordbävning vid den här tiden ser vi av noteringen i Sakarja 14:5. Dalen mellan mina berg skall spärras och nå till Asal. Den skall spärras som vid jordbävningen på den tid då Ussia var kung i Juda. Herren min Gud skall komma och alla heliga med honom. Rättsväsendet i Israel, Nordriket, fungerar inte. Domarna tar mutor och sanningen får inte komma fram. Ett land utan fungerande rättsväsende kan inte överleva. Straffet kommer. Det man har byggt upp kommer att raseras. De rättsvårdande myndigheterna i vårt land kritiseras för att allt för få brott klaras upp. Men jämfört med hur det såg ut i Israel vid den här tiden och hur det ser ut i många länder runt om oss, så har vi ett fungerande rättsväsende. Det kan vi vara tacksamma för. De rika lever lyxliv. Ni ligger på elfenbenssängar och latar er på era soffor. Ni äter lamm från jorden och gödkalvar som ni har fött upp. Ni skrålar till harpa och diktar allsjöns sånger som David. Ni dricker ett vin ur offerskålar och smörjer det med finaste oljor. Men Josefs undergång bekymrar er inte. Landets välstånd når bara ett fåtal mycket rika. De fattiga blir fler och fattigare. Och ett land med så stora sociala skillnader har svårt att bestå. Därför bör det oroa oss att de sociala klyftorna växer också i vårt land. Men precis som på Amos tid verkar det inte bekymra dem som har makten, pengarna och härligheten. Amos ser faran som väntar. I Amos 6 och 7. Därför ska ni gå främst i fångtransporten. Då blir det slut på svirarnas skrål. Och i den 14:e versen. Men nu, israeliter, bådar jag upp ett folk mot er, säger Herren, härskarornas Gud. Ett folk som ska ansätta er från Lebo Hamat ända till Aravaströmmen. Det som väntar är en assyrisk invasion. Amos vet det, för han har hört Guds röst. Vi läser i Amos 3 och 7. Herren Gud gör aldrig något utan att avslöja sina planer för sina tjänare, profeterna. Den assyriska invasionen kommer också 30 år efter kung Jerobeams död. Folket förs bort i fångenskap. Det som Amos varnat för händer. När det gäller gudstjänsterna så skriver Amos i 5:e kapitlet, verserna 21-23. Jag avskyr era fester, jag hatar dem, jag står inte ut med era högtider. När ni offrar till mig och kommer med era gåvor vill jag inte veta av dem. Jag vill inte se åt era offer av gödboskap. Låt mig slippa dina salmer. Jag vill inte höra ditt stränga spel. När Israel efter Salomos död delades upp i nord och syd blev det Jerobeam den första som blev kung i Nordriket. Och han var orolig för att folket skulle fortsätta att gå upp till Jerusalem för att fira högtider och gudstjänster. Vi läser i första kungaboken 12:28-29. Jerobeam höll rådslag och lät sedan göra två tjurkalvar av guld och sa till folket: Nu får det vara slut med era färder till Jerusalem. Se din Gud Israel som har fört dig ut ur Egypten. Den ena tjurkalven ställde han upp i Betel, den andra fick sin plats i Dan. Tanken var nog att folket skulle fortsätta att tillbe Herren. Men i den nya gudstjänstordningen införs flera inslag som avviker från vad lagen föreskriver. Prästerna behöver inte längre komma från Levistan. Tjurkalvarna i guld är ett klart brott mot förbudet att avbilda Gud. Och det här leder till förvirring och ett gudstjänstfirande som inte kan behaga Gud. Men det värsta hyckleriet är ändå att vardagslivet inte harmonierar med gudstjänstlivet. Det Gud vill se är att folket låter rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten i en outsinlig ström. Känn på kraften i de orden. Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström. Hur är det då hos oss? Firar vi gudstjänst på ett sätt som behagar Gud? Jag brukar säga att vår gudstjänstordning är hämtad från Kolosserbrevet 3:16. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Jag är inte säker på att Jonas visste att det var gudstjänstordningen. Nej. Men jag har sagt det någon gång. Jag tänker att om jag upprepar det här tillräckligt många gånger så kanske vi förstår att det är här vi har vår gudstjänstordning. Ja, i den här versen finns ju angivet vad en god gudstjänst ska innehålla. Vi har för det första Guds ord med bibelläsning och predikan. Och vi har psalmer och andlig sång till varandras vägledning. Och så hjärtats lovsång. En god gudstjänst kanske också ska innehålla en trosbekännelse. Och jag tänkte att vi tar den nu. OLV leder oss och så sjunger vi en trosbekännelse som jag tycker mycket om. Det är Kristina Lövestam som svarar för texten. Men vi får aldrig låta gudstjänsten bara bli sång och vackra ord. Det som verkligen betyder något är hur vi handlar mot våra medmänniskor. Att vi låter rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström. Amos profeterande irriterar de styrande i Israel. Och när han också förespår att hela kung Jerobeams ett ska utplånas beslutar man sig för att utvisa Amos. Och det är kungens hovpräst Amasja som får framföra budet. Till Amos sa Amasja: gå din väg, siare, försvinn till Juda. Där kan du tjäna ditt bröd med att vara profet. Och Amos svarar: jag är inte profet. Jag tillhör inte det skrået. Jag håller boskap och odlar fikon. Man kan ju undra varför Amos svarar att han inte är profet. Förnekar han sin kallelse? Nej, saken är den att begreppet profet har blivit väldigt urvattnat. I Israel finns det många som kallar sig profeter och som gärna håller sig nära kungen för att med sina råd stödja och uppmuntra kungens idéer och på så sätt få sin försörjning. Och det finns en ganska rolig berättelse om det här lite tidigare. Det är Nordrikets kung Ahav som bjudit in Sydrikets kung Josafat för att de tillsammans skulle gå i krig och återta Ramot i Gilead. Josafat tycker att de borde rådfråga Herren. Och Ahav skickar efter sina 400 profeter. Och alla dessa stödde kungens idé och spådde framgång i kriget. Och Josafat, han blev lite misstänksam över det här massiva stödet, så han frågar: finns det ingen annan profet vi kan fråga? Jo, säger Ahav, det finns en, Mika, Jimlas son. Men han spår bara olycka. Och Josafat tyckte att de borde lyssna till Mika i alla fall. Och den hovman som skickas att hämta Amos får med sig tydliga instruktioner. Nu ska du ge kungen ditt stöd, annars hamnar du i fängelse på vatten och bröd. Men Mika måste ju säga det som han har fått från Gud. Och så hamnar han i fängelse på vatten och bröd. Och hur går det i kriget? Jo, Ahav och Josafat förlorar. Mikas profetia slår in. De här 400 profeterna är ju inga riktiga profeter. De är väl närmast att jämföra med våra dagars konsulter. Tar bra betalt, men inget ansvar. Och det är klart att Amos vill inte tillhöra det skrået. Det Amos säger till Amasja är ju att han har sin försörjning ifrån fårfarmen och fikonodlingen. Han är inte här för att tjäna sitt bröd. Han är här för att tjäna sin Gud. Han är inte här för att profitera. Han är här för att profetera. Profeten tar ansvar, men inget betalt. Flera gånger i Amos bok kommer inbjudan till omvändelse. Om man omvänder sig ska Gud vara med så som man säger att han är. Folket tror och säger att Gud är med dem, trots att de lever ett liv i orättfärdighet och olydnad. Men frågan är inte om Gud är med oss, utan om vi är med Gud. Våra ord och våra handlingar måste stämma med det liv Gud har kallat oss till. Och nu är vi äntligen framme vid dagens text. Den som Jonas läste som inledning. Och det är den gammaltestamentliga text som hör till dagens tema enligt kyrkoåret. Enheten i Kristus. Löftet om ett återupprättat Israel kan tillämpas även på den kristna kyrkan. Allt för länge har vi stirrat oss blinda på splittringen i enfalden. Nu börjar allt fler se enheten i mångfalden. Vi är alla enskilda kristna, församlingar, samfund och olika kyrkotraditioner, lemmar i samma kropp. Kristus är inte bara huvudet. Han är kroppen och vi är lemmar i den. Tack Ulla och Eva för en utmärkt demonstration av hur olikheterna kompletterar varandra. Vi är också grenar i samma träd. Och Jesus är inte bara roten och stammen. Han är trädet. och vi är grenarna. Enheten finns inte i likformigheten, enfalden. Enheten finns i mångfalden. För att vi riktigt ska nå fram dit så behöver vi fler profeter. Profeter som vågar avslöja brister och synder i kristenheten. Men profeter som kallar till omvändelse och förmedlar hopp. Så det är inte konsulter vi behöver. Varken i samhället i stort eller framförallt inte inom kristenheten. Vi behöver profeter. Amen.